Välkommen till Skånes taltidning nummer 41 2018 med utgivningsdag fredag den 12 oktober. Solen gick upp 7.32 i morse och går ner igen klockan 18.15. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Brist på barnögonläkare gjorde att remiss blev liggande ett halvår. Nu riskerar ett barn synen.
Fortsatt många klagomål på färdtjänsten i Lund. Men en ny chef med lång erfarenhet ska få den att fungera bättre.
Stockholm kan få vinterparalympics 2026.
Monica från Luleå föddes med grå starr. Idag får vi höra hur hon fått sitt liv att funka.
Öppnat och stängt med krogar, kaféer och konst.
Så ska vi lägga ett nytt kapitel till kokboken, vår oregelbundna men återkommande serie om matlagning. Idag kollar vi hur det går att baka en sockerkaka utan ägg, det vill säga på veganskt vis.
Och evenemangstips med nördcafé och syntolkad dans.
Och kalendern med vit käppdag och oktoberhäst.
Anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, som alltid, redaktionsrutan.
Ett litet barn som skelade visade sig ha tumörer i båda ögonen. Men det upptäcktes först efter ett halvårs väntan på undersökning. Remissen kom till ögonkliniken vid Helsingborgs lasarett i vintras, men blev liggande eftersom det var stor brist på barnögonläkare. Nu har lasarettet gjort en Lex Maria-anmälan eftersom barnet riskerar att få synen skadad. Det är ytterst beklagligt, säger Pelle Blidberg som är verksamhetschef för ögonsjukvården där.
Skelningen i sig är ingenting farligt och konstigt, utan det kan behandlas med ganska enkla medel normalt. Men i och med att det var skelning på båda ögonen här, så är den här typen av patienter prioriterade att komma snabbt in, för att man ska då med specialistkompetens kunna avgöra orsak och behandling. Mm.
Nej, skelning är inte så ovanligt och det går ju oftast att rätta till, som sagt. Men anledningen till att man vill att specialister ska titta på det är att det också kan vara ett symptom på en allvarligare sjukdom, som en tumörsjukdom då till exempel.
Ja, framförallt det här med dubbelskelning kan vara den indikationen. Och det är därför man vill att specialister ska snabbt titta på det här. Det som hände tidsmässigt där efteråt var att patientens målsman ringer upp och undrar varför man inte har blivit kallad. Och det här var ungefär ett halvår efter att patienten skulle varit inne. Då tittade man in på remissen igen och konstaterade att det här var en prioriterad patient och kallade omedelbart in personen i fråga. Där konstaterade läkare att det troligen kunde vara en sjukdom som har då en tumörbenägenhet att sätta sig på synnerven, och remitterade barnet omedelbart ner till SUS i Lund för att få en ytterligare en titt på det här. Och därefter remitterades barnet direkt upp till Sankt Eriks i Stockholm för vidare vård och behandling. Idag vet jag inte hur läget är där.
Men man kan säga att tumör i ögonen är en risk för synen i alla fall.
Det kan vara en risk för synen, ja. Och det är det för det gäller att få in de här så tidigt som möjligt för att kunna både behandla tidigt eller för att kunna utesluta att det inte är farligt. Vad är orsaken då till att vi missade det här? Ja, dels beror det här då i botten på en brist på ögonläkare och kanske i synnerhet på barnögonläkare. Vid tidpunkten då remissen kom in hade kliniken en barnläkare och som normalt hade tagit det här, men hon blev sjuk i den här perioden och vi hade en så kallad stafettläkare inne för backup, men hon blev också sjuk och vi stod utan barnläkare. Och normalt sett så hade det kanske inte varit ett problem, då hade vi om rutinerna hade varit korrekta kunnat remittera barnet direkt härifrån till exempelvis SUS. Men någonstans i bevakningsrutinen för prioriterade barn gick det fel. Den rutin vi hade var inte tillräckligt bra för att fånga upp de här barnen. Och det blev helt enkelt liggande. Och det är ytterst beklagligt.
Ni skriver att ni har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande fall ska hända igen. Vad består det av?
Vi har då ändrat rutinerna i vårt sätt att bevaka här, så att sekreterare som sitter och går igenom listor på de här patienterna som ligger under bevakning inte får släppa vidare patienter som är prioriterade, utan då ska de flaggas för direkt, och har vi ingen ögonläkare på plats så skickas patienten i så fall omedelbart till SUS. Det andra vi har gjort egentligen här är att försöka permanenta fler ögonläkare. Idag har vi en ögonläkare fortfarande fast anställd här, och vi har under hösten använt oss av ytterligare en barnläkare. Så att idag har vi inga köer på barn överhuvudtaget. Men man märker att systemet blir väldigt sårbart när det är få personer med enskilda specialistkompetenser. Exempelvis i det här fallet med barn. Men den typen av problem har man även på andra områden inom ögon. Det vill säga att specialisterna är få och vår patientgrupp växer och blir större. I vårt fall där nere så har det varit väldigt svårt att rekrytera och behålla barnläkare. Vi har och försöker att rekrytera via annonser och via kollegiala nätverk. Men det har svårt. Det finns, och jag tror att vi kommer hela tiden att ha ögonläkare här i någon form. Jag hade gärna sett att vi hade i alla fall permanentat det här till minst 2 stycken på kliniken. Sen har vi kliniker då inom vår förvaltning där vi saknar barnläkare, men å andra sidan då skickas de patienterna direkt antingen hit till Helsingborg eller till SUS i Malmö-Lund.
Så att dela på barnögonläkarna kan vara en lösning
åtminstone, ja, för tillfället?
Det sa Pelle Blidberg, som är tillförordnad verksamhetschef för ögonsjukvården vid lasarettet i Helsingborg, Landskrona och Trelleborg. Reporter var Mats Sundling.
Färdtjänsten i Lund fungerar, som vi tidigare berättat, dåligt och har gång på gång fått klagomål från resenärerna. Hittills i år har cirka 500 reklamationer registrerats. Och de senaste 5 åren har Taxi Helsingborg, eller Sverigetaxi, krävts på 7 miljoner kronor i vite till Lunds kommun för att de inte uppfyller avtalade krav. Bara i år, fram till sista augusti, handlar om viten på 1,5 miljoner kronor. Men sedan 3 veckor tillbaka har kommunen tillsatt en helt ny tjänst för att få ordning på färdtjänsten. Lars Hellström, som tidigare var affärschef för serviceresor i Region Skåne, är den nya färdtjänstchefen i Lunds kommun.
Vi har ju lite problem rent upphandlingsrättsligt i överprövningar. Och vi har en utmaning i den nuvarande leverantören som har ett förlängt avtal att få det att fungera.
Och utmaningen, vad är den?
Ja, utmaningen är ju att jag som resenär faktiskt får mina beställda bilar i rätt tid och att det finns fordon under de tidpunkterna man önskar resa. Sen får man inte alltid resa exakt på den tidpunkten, utan man har ju rätt att förskjuta avresetiden något enligt regelverk och så. Men grunden är ju att det ska finnas tillgång till fordon, och det finns en brist idag.
Varför funkar det inte?
Nej, man har haft kapacitetsproblem. Man har svårt att hålla tider. Det innebär ju att då jobbar man inte rätt. Man behöver jobba på ett annat sätt för att faktiskt få fordonen att komma i tid. Och lära av de misstagen man gör, så inte kunder gång på gång på gång måste höra av sig att min bil är sen alltid. Man måste sätta in rätt åtgärder från taxibolagets sida att åtgärda de här problemen och bristerna de har.
Jag väntar på att kammarrätten avgör en överprövning av den senaste upphandlingen där DRT Solutions än en gång tilldelades uppdraget. Så är det Taxi Helsingborg, eller som de också heter, Sverigetaxi, som fortsätter att köra färdtjänsten i kommunen fram till den 30 september 2019. Och Lars Hellström tror att det tar 1-2 månader innan resenärerna märker av en förbättring när det gäller färdtjänsten. Och han har en tydlig bild av vad som är viktigt för att färdtjänsten ska fungera bättre.
Men det handlar ju om att få Taxi Helsingborg att fundera på vad är de här kärnpunkterna att jobba med. Alltså vilka ska vara fokus, så inte man försöker lösa allting på en gång. För då kommer man misslyckas i sitt uppdrag. Och jag tror där finns ett misstag, att man har försökt lösa för mycket på en gång. Man behöver fokusera på punktlighet, man behöver fokusera på tillgänglighet, att beställningen fungerar, att förarna förstår sitt uppdrag och att kundtjänsten fungerar när det går fel, så att man kan följa upp det och jobba med det. Och då kan vi också följa upp avtalet mycket, mycket lättare och bättre tillsammans med Taxi Helsingborg. För vi måste göra detta tillsammans. För gör vi inte det tillsammans och vi hamnar som motpoler med varandra, då blir det inte till gagn för resenären. För då blir fokus på att strida mellan parterna istället. Utan här gäller det att pressa på. Och så fokuserar vi på 5 punkter och så jobbar vi med det. Sen tittar vi på nästa steg, vad gör vi sen därefter?
Så vad konkret gör man?
Jag har börjat mina första 3 veckor här med att först försöka sätta mig in i själva uppdraget. Jag har ju följt färdtjänsten i Lund i min gamla roll också och haft kännedom om hur det ser ut. Men att sätta sig in i vad det är problemställningarna, hur angriper vi dessa på rätt sätt. Att ha inledande möten med Taxi Helsingborg både på vd-nivå och på tjänstemannanivå för att lära känna dem i det här uppdraget. Och vi kommer ha fortlöpande möten och uppföljningar över kanske rätt så lång tid. Men det är nödvändigt och vi måste ha dem tätt. Det går inte att vi har ett möte en gång i månaden, utan vi behöver träffas i vissa fall kanske varannan vecka.
När du satt på Region Skåne som affärschef för serviceresor, hur såg du på Lund då? Skilde det sig från andra kommuner när det gällde just färdtjänst och sjukresor?
Nej, i grunden skiljer det egentligen inte så mycket, utan det som blir problemet är ju, går det fel i en upphandling och det blir överprövningar, så skapar det en osäkerhet i avtalet för det trafikföretaget som ska köra uppdraget. Så kommer man ha avtalet länge eller kommer man ha det bara i 6 månader eller i 3 månader? Och det av ondo när det blir så. Att man behöver en långsiktighet, för det skapar tryggheten hos resenärerna. Sen det som är negativt, så är att vi har ju försökt hur länge som helst för att få fason på färdtjänsten. Ja, det är korrekt att det har gjorts mycket försök för att få detta att fungera. Och vi måste ta oss ur det ekorrhjulet. Nu finns det ett förlängt avtal och då måste vi jobba med den förlängningen. Att det ska fungera fram till avtalsslutet sista september nästa år.
Om jag beställer en taxi så brukar den ju komma nästan alltid. Det är sällan man behöver ringa och påminna och säga varför kommer ni inte. Hur kommer det sig att inte färdtjänsten funkar på samma sätt?
Det är en berättigad fråga och det är ju någonting i hur de hanterar sitt uppdrag i färdtjänsten i förhållande till den privata resenären. Man skapar kanske i taxiledet en syn på att man hellre tar en privat resenär istället för färdtjänstresenären. Men mitt tänk är ju precis tvärtom. Att har jag lagt ett anbud och vill jobba med samhällsbetalda transporter som färdtjänst är, så vill jag jobba med den resenärskategorin vi finns till för. Att faktiskt se till att våra resenärer som har särskilda behov får en möjlighet att resa. Och det är ett extra omhändertagande av den enskilde som behöver hjälp i vissa lägen. Och det funkar inte hela vägen ut av någon anledning.
Klagomålen som Lars Hellström hör från kunderna gäller framförallt försenade bilar eller bilar som helt uteblir. Och för att få en tydlig bild av hur färdtjänsten fungerar i kommunen så tar han bland annat kartan till hjälp.
Lite så kan man säga att jag faktiskt funderar i en karta. Jag tittar på vilka områden finns det störst problem. Varför har man problem i de områdena? För det kan innebära att man prioriterar fordon i en del av stan, men kanske ut mer mot landsbygden kanske man prioriterar lite mindre. Och då måste man jobba med det, att det ska även finnas tillgång till fordon där ute. För Taxi Helsingborg har ett uppdrag att täcka hela Lunds kommun och ska också kunna köra hela Skåne som är färdtjänstområdet. Och då måste de lösa det, för det ingår i deras uppdrag.
Så hur ser du på ditt nya arbete?
Jag tycker det är en utmaning i detta och tycker det är jätteroligt. Och det är jätteroligt att ha börjat prata med de som faktiskt använder tjänsten också. Jag får mejl och telefonsamtal som beskriver situationen. Och den beskriver ju problemställningar. Men jag får ju också mejl som säger att det fungerar i huvudsak. Men när det går fel så går det riktigt fel. Och det måste man fundera på. Varför går det riktigt fel ibland?
Ja, En fråga som Lars Hellström ofta får höra, det är varför man inte helt enkelt byter taxibolag som kör färdtjänsten när det har varit så mycket klagomål.
Eftersom vi har en överprövning i en upphandling som gör att vi inte kan teckna avtal med den leverantör så som tilldelningsbeslutet har varit, så måste vi förhålla oss till att vi måste ha trafik till våra resenärer som ska kunna resa när de så önskar och det ska fungera. Och att byta ut en leverantör under en pågående rättstvist till någon annan kortsiktigt, det skapar ännu större problem. Så att det gäller att försöka bygga detta med lite framförhållning så att vi kan få det att fungera och vi kan förbereda för en övergång till en ny leverantör när vi kan teckna avtal med den så småningom. Så att övergången till den nya leverantören blir så smidig som möjligt.
Men att byta nu, det skulle bara ställa till ännu värre?
Det skulle bli mycket värre, för då skulle alla drabbas av att det blir problem. För att då ska man flytta alla uppgifter som krävs för resandet och bygga upp det i ett annat tekniskt system som måste finnas i bakgrunden. Det är alldeles för tidskrävande att göra det. Så att det går inte att göra ett sånt skifte bara på några veckors tid, utan det kräver månader av förberedelser, för att man vill ju att det ska fungera helst från dag ett.
Det sa Lars Hellström som fått jobbet som ny färdtjänstchef i Lund. När det överklagade ärendet ska avgöras i kammarrätten är ännu inte klart. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Stockholm är en av tre slutkandidater till att arrangera Winter Paralympics 2026. Det beslutet klubbades vid Internationella olympiska kommittén IOKs kongress i Buenos Aires. De andra städerna är Calgary och Milano. Helt fantastiskt, ett Paralympics i Sverige är en fullständigt otrolig möjlighet för parasporten, kommenterar Margareta Israelsson, som är ordförande för Sveriges Paralympiska kommitté, och fortsätter. Spelen skulle vara ett skyltfönster för vår yppersta elits prestationer och samtidigt innebära ett lyft för alla delar av parasporten. När det gäller ansökan om att få Paralympics och vinter-OS 2026 har fokus för Sveriges och Stockholms kampanj legat på att det ska vara ett hållbart OS. Om något finns så ska det användas och ingenting ska skapas bara för spelen. Även ekonomin ska vara hållbar, heter det i ansökan som IOKs styrelse tagit fasta på när de utsett Sverige och Stockholm som en av kandidaterna. Sverige har under åren gjort flera tidigare försök att få spelen. Men nu försöker man alltså på nytt inför 2026 och i Stockholm.
Nu ska vi få träffa Monica Andersson från Luleå. I år fyllde hon 50 år och hon har alltid varit synskadad. Och här är berättelsen om hennes liv.
Jag är född med gråstarr på båda ögonen. Så jag ser väl ungefär kanske 16% ungefär på, med linser då. Jag har ju kontaktlinser på båda ögonen, men utan dem så då ser jag inte så jättemycket. Då kanske jag ser 10%. Inte ens det, tror jag. Så plus att jag har nystagmus på båda ögonen som gör att jag har de skakar lite grann, så jag har lite svårt att fästa blicken och sådär. Jag är ju inte samsynt heller, utan jag ser ju mest med höger öga läser jag ju. När jag ser. Även om jag ser med vänster, men jag använder alltid ett öga i taget när jag läser och sådär. Jag brukar som tänka när man är hos optikern och man ska titta på den här tavlan, bokstavstavlan där som brukar sitta i hörnet, så ser jag ungefär första raden på den största raden på håll med kontaktlinser. Utan kontaktlinser så då skulle jag inte se det.
Beskriv för mig, du är på Storgatan och du tittar omkring. Vad ser du?
Alltså jag ser ju byggnaderna och jag vet ju vars jag är så där. Men jag kan ju inte, är det mycket folk, jag har ingen chans att urskilja ansikten på människor, utan det blir bara massa folk som går. Sen kan jag ser ju, är de Jag ser ju om de har på sig jeans och jag kan ju urskilja alltså färgerna och sådär. Men, och jag ser ju inte skyltarna till exempel som sitter på utanför butikerna eller vad som står i skyltfönster eller om det står någon ute på Storgatan med någon. Ibland kan det ju finnas någon som gör reklam för någonting eller sånt där. Det ser jag ju inte. Och jag, ja, så. Så att det är ju väldigt övergripande det jag ser om man ska uttrycka det så. När man inte ser så lär man sig att känna en röst på ett annat sätt. Så att jag går ju mycket på det. Att om jag hör någon prata så, jaha, ja men där är Eva-Marie, ja. Typ. Nej men så funkar det ju. Man kanske lär sig, jag kan höra när jag sitter på jobbet, kan jag höra på stegen vem som kommer. Jag kan se på håll, kan jag se på gångstilar kan man som se, eller på kläder eller sådär. Så att man hittar ju hela andra knep liksom. För att, ja, så. När man började krypa som bebis och sådär, det var då mina föräldrar egentligen förstod att det är inte riktigt som det ska det här. För att jag kryp i saker och jag såg det inte och man drar sig mot ljuset kanske och sådär. Så att när jag var 9 månader då opererades jag första gången i Piteå. De tar ju bort ögats befintliga lins. Det gör de ju än idag så att säga. Men på den tiden så var det ju inte samma teknik som där och utvecklat kunskapen och så att, och då försöker man bygga upp, rädda den syn som går så att säga med glasögon till exempel. Så för mig var det lite för sent. Hade de upptäckt det när jag var 1 månad eller tidigare så hade oddsen varit mycket mycket bättre att jag hade kunnat få en mycket bättre syn så att säga. Om man tittar på ögat på en baby så man ser att det är alldeles grumligt, då förstår man att det inte är klart utan då förstår man att då är det gråstarm det har och då är det pang, alltså då måste man in för operation och då idag går det ju att rädda om det upptäcks i tid så att säga synen. I och med att jag har den här nystagmusen, de här ögonskakningarna så jag hade ju förmodligen aldrig kunnat få full syn men jag hade ju säkert kunnat ha bättre syn än vad jag har. För första året är så otroligt viktigt i ögats utveckling.
Tänker du mycket på det?
Inte nu mer. Det var ju mera när man var ung och tonåren. Och så där vissa gånger, jag menar nu har man ju blivit ansatt och utsatt och det blir man ju fortfarande i samhället. Folk som ja, kanske ibland av elakhet men ofta okunskap tror jag. Att man har blivit tagen för att man är för full typ om man ska gå in på krogen. Man har blivit portad i, det hände faktiskt så sent som i vintras. Vi hade varit ute tjejgäng och ätit och visst hade vi, nu hade vi tagit något glas vin men ingen av oss var ju liksom. Men då var jag ju nekad. Och komma in. Och det är ju klart att det känns ju när man liksom ser hur andra kan vara om man vet själv att man är städad. Så visst känns det ju, men när jag var yngre så då var det nog mer att jag ville vara som alla andra. När jag kom upp i årskurs 7 då sa jag bort alla hjälpmedel. Jag sa bort allt. För att jag varit mobbad och sådär och då bestämde jag mig att nu ska jag fixa det här. Och det gjorde jag ju, men det har ju kostat. Nu är man ju tryggare i sig själv och man tänker att ja, det är ju som det är och man får göra det bästa av det helt enkelt. Så. Sen har jag väl alltid haft föräldrar också som har låtit mig prova på saker. Och jag har inte liksom stoppat mig i det jag ville göra utan jag har alltid fått pröva. Jag körde moped fast jag säkert inte skulle ha gjort det, tror jag. Men i den lilla byn där jag uppväxt så gick det ju säkert bra. Det hade nog varit mer problematiskt om det hade varit i Luleå eller Piteå eller sådär. Men när jag var 5 år då tyckte ju alla de här synexperterna att jag skulle börja på Tomteboda i Stockholm. Så vi var ju ner, jag och mamma och pappa, dit på besök och det var ju som barn så reflekterar man ju inte. Man tyckte det där var jättespännande och sådär. Eller 6 år var jag nog. Och det var lite utflykt. Jag vet, jag fick åka med Tom till Bodaskolan på Klapp och Klang bland annat. Det var med i radion och sådär. Men det var ju väldigt sådär mycket intelligenstester hade de. Man kunde sätta papper i en perm och hur mycket frågor man kunde, vad man kunde svara på. Nu var jag ganska duktig som barn så att jag kunde alfabetet baklänges när jag var liten. Så att jag tog ju alla de här testerna. Och mamma och pappa sa det att hon ska pröva först. För men det hade ju inneburit att hela familjen, jag har ju 2 äldre syskon också. Vi hade ju bryta upp liksom med jobb och... Hon ska pröva vanlig skola, så får vi se. Och då gick det bra upp till årskurs 6. Och när jag började årskurs 7 då, så då sa jag bort allt det där. Alla hjälpmedel sa jag bort. Jag hade med mig till årskurs 7, men då var det några äldre grabbar som inte var så jättesnälla. Som gjorde att jag valde bort det. Ja, alltså det jag klarar ju det, men det är ju inget jag rekommenderar. Absolut inte. För att dels så var det ju lärare också som inte heller kanske alltid förstod och kunde anpassa det här med att om man skulle visa något, ja men ta ut en kopia så att jag kan sitta och titta på den på bänken då. Så. Idrotten var ju fruktansvärd. Vi hade ju en idrottslärare som inte alls förstod och älskade bollsporter. Och jag menar fotboll, det kan jag väl spela så. Men brännboll, det är ju inte speciellt kul. Framförallt inte när man ska stå ute och inte se när bollen kommer. Så nej, det var jobbigt. Det var en jobbig tid faktiskt, skolan. Både den och även gymnasiet. Det var inte kul. Jag skulle inte ha gått det jag gick på gymnasiet. Jag skulle ha... Det är mycket jag skulle ha gjort annorlunda idag om jag hade haft stöd och hjälp. Så. Men man var ju sin egen. Liksom. Man hade inte, mamma hade flyttat, hon bodde i södra Sverige och sådär. Så att jag hade ingen som riktigt fanns. Jag kunde säga att så här ska du göra eller så. Men det har ju gått bra ändå. Det har blivit folk av mig med. När jag väntade då min son som... Jag är 26 år idag. Så jag vet att jag frågade läkarna och jag sa, är det ärftligt? Och finns det någon risk? Och, nej, sa de, det är inte någon, ingen fara, ingenting. Och jag var 23 år liksom. Nej, det var ingen fara, sa de. Men i alla fall då så var jag väl någonstans så pass klok att jag bad om en koll på hans ögon då på BB. Och ja, nej, men det gick ju bra. Vi fick fara iväg då dit till ögonvård då i Luleå och sådär. Och då var ju Fredrik 2 dagar. Och då kom jag bara ihåg läkaren då. Han sa, jag kan bara konstatera att den lilla gossen har starr på båda ögonen. Och då brast det. Totalt. Och jag blev nästan tårögd nu när jag pratar om det. Men jag kom tillbaka till BB då och sa... De var jätte, ja men på den tiden då var ju mera personal och man fick tid och jag tror jag låg ju, tror jag, en vecka, mer än kanske en vecka på BB, var första barnet och sådär. Och de var ju jättesnälla och jag vet, jag ringde hem då till pappan och jag grinade och skrek i telefon och han trodde ju minst alltså, det var jag, när jag fick fram vad det var så, jaha, var det bara det, sa han. Så det var, och då var det remiss till Stockholm direkt. Så han var 13 dagar när de opererade honom på Sabbatsberg. Och då var det ju kontroller. För då satte de ju in kontaktlinser direkt. Och han ser ju med kontaktlinser så ser ju han har full syn på ett öga och i princip full syn på det andra. Så det har gått bra.
Hur påverkar det dig annars i din vardag av en synnedsättning?
Jag tänker ju inte så mycket på det för min egen del. Men det påverkar ju mig så tillvida att när jag sitter och ser på tv hemma så har jag min lilla kikare. som jag måste titta och använda. När jag ska gå och handla så jättedålig prismärkning, jättelitet. Så förmodligen går jag back flera tusen per år för att jag inte kanske alltid handlar det billigaste alternativet. Så när man reser är det inte heller så lätt om man ska resa själv. Så, men jag tänker att jag är ganska framåt, så jag är inte rädd för att fråga eller säga till om det är någonting. Utan, jag har flygit själv när jag var ung och så där, till Spanien och till Tyskland och sådär. Men man blir ju lite fegare också. Men nu har jag ju varit iväg själv till Stockholm i alla fall nu förra året. Så att, men det är inte så, det är så lätt. Alltså, det finns ju hinder. Jag varit jätteglad när Luleå Lokaltrafik började med sina utrop. Det tycker jag är jättebra. Alltså man åker buss och säger, så man liksom har koll på var man är och sådär. Vilken buss som kommer och framförallt. För det är jättesvårt när man står och väntar på bussen och så vet man inte om det är rätt buss som kommer. Så det, när det funkar är det bra. Tyvärr så gör det ju inte alltid det. Men så det är väl sådana där saker. Sen påverkar det ju mig också så tillvida att går jag på stan till exempel, jag känner ju inte igen folk. Alltså man träffar ju många människor och sådär. Så många kanske tror att man är högfärdig eller så. Fast det är jag ju inte. Jag är ju jäkligt trevlig människa egentligen. Men det är ju för att jag inte ser vem jag möter. Så. Och framförallt om det är många människor så jag hinner inte läsa av ansiktena. Eller. Så. Och det tycker jag nog är det jobbigaste egentligen. Det, på ett sätt blir det svårare att få kontakt med människor. Och att man ska inte heller alltid behöva förklara. Om människor frågar, ja visst, men sen ska man inte alltid behöva förklara, tycker jag. Utan man ska få vara som man är utan att bli ifrågasatt.
Det sa Monica Andersson, och reporter var Eva-Marie Svensson från Norrbottens taltidning Insyn.
Öppnat och stängt. I Hässleholm har Café Madrix flyttat till nya lokaler på Stortorget 1. Tidigare höll de till på Vattugatan och innan dess på Järnvägsgatan. På den nya adressen låg förut Cigarrmagasinet.
I Lund har Kina-krogen Tatung stängt efter att ha legat på Bantorget sedan början av 80-talet.
I Ödåkra har konditori Tre systrar öppnat i spritfabrikens Spritans gamla lokaler på Fabriksgatan. Sedan tidigare finns Tre systrar även på övre Långvinkelsgatan 91 i Helsingborg.
I Malmö har konstnären Åsa-Marie Bengtssons skokonstverk Way to Go på Davidshallsbron nära Södertull utökats med 10 nya bronsskor. Bland de nya artister som hedras med varsitt par skor finns Anita Ekberg, Lasse Holmqvist, Jack Werup, Emmy Storm, Gabi Stenberg, Ingrid Stiber och Carl P. Dahl. Skorna ligger längs broräckorna och det går utmärkt att ta på dem.
I Malmö har baren och restaurangen Shotluckan öppnat på Kalendergatan 26. Ett ställe med samma namn finns sedan 2015 vid domkyrkan i Lund. Och där har man övergett sushin för att, som så många andra, satsa på pokebowls.
Går det att baka en sockerkaka utan ägg? Ja, svaret på den frågan är ja. Och hur det går till får vi reda på hemma hos Andreas Vidén i Landskrona.
Då brukar jag börja med att blanda alla torra ingredienser först. Som jag tar mjöl här. Öppna den paketen. Ska vi ha 4 deciliter vetemjöl.
Andreas har ställt fram alla ingredienser och redskap på arbetsbänken i det rymliga köket. Med originalluckor i mörkt träfaner från slutet av 1960-talet. I lägenheten i centrala Landskrona där han bor med sin sambo. Andreas är 29 och har studerat socialpedagogik med inriktning på funktionshinderområdet. Han har haft en synnedsättning hela livet, men på senaste året har det skett en kraftig försämring.
När jag var 8 månader gammal så fick jag näthinneavlossning på vänster öga. Och då fick de göra två operationer och försöka fästa den. Men de lyckades inte. Så att sen jag var 8 månader har jag varit helt och hållet blind på vänster öga. Sen har jag haft ledsyn på höger öga fram till oktober förra året. Så nästan ett år. Men jag håller på för fullt med synenheten och så. Och lära mig att göra saker på nya sätt och träna på att åka buss och tåg och lära mig till att hitta på olika platser. Jag har fått hjälpmedel, färgindikator och en sån här nivåindikator så att jag kan fortsätta dricka te och sådär utan att bränna fingrarna av mig. Så där. Så att, det är mycket som man får lära om och göra på nya sätt, men det går. Jag brukar känna efter lite med handen så att det är ungefär en deciliter och så. Sen är det kanske inte alltid så att det måste vara prick och precis. Men ja, jag brukar känna efter så det är ungefär vad jag ska ha.
För det är ett decilitermått så då känner du att det ska vara liksom till kanterna.
Ja, ja precis.
Och receptet kan du utan till eller?
Ja, jag tror det i alla fall. Vi får se, men ja, jag tror det faktiskt. Ska vi se om jag kan hitta sockret här också. 2 deciliter socker. Det ser ut att vara röd paket där. Då borde det vara bakpulver. Alltså som det är så kan, just nu så kan jag se ljus och mörker. Jag kan liksom skilja på vissa färger. Just den här paketet från bakpulvet är ganska så röd. Och paketen för vaniljsockret är blå. Så jag kan se att det är skillnad på dem liksom. 2,5 tesked bakpulver skulle det vara. Och sen 1,5 tesked vaniljsocker. Så. Sen kom jag och en synpedagog tillsammans på att det är ju lite klurigt när man ska ha en halv tesked. Men om man då tar 3 stycken kryddmått istället så är det ungefär en halv tesked. För det är ju väldigt klurigt när det är halva mått. När man inte ser så att det verkligen blir ett halvt mått.
Så då har du satt alla tårar ingredienser som är mjöl, socker, bakpulver och vaniljsocker?
Ja, precis. I en skål. Och sen så brukar jag blanda om det lite med en sked. Men så kommer jag på nu att jag får kanske ta och sätta på ugnen. Det är ju alltid bra om man gör det. Man ska baka kaka. Och sen så har jag ju glömt också att olja formen också. Det ska jag också göra. När jag ska olja formen brukar jag stå över vasken så att jag inte spiller olja på något som är dumt att spilla olja på. Nu försöker jag känna liksom med penseln var oljan är och så försöker jag pensla jämnt över hela formen.
Så du har helt en liten skvätt olja i en sån här, vad heter det, en springform heter det?
Och det heter det kanske.
En sån form med en löstagbar kant.
Ja, precis.
Och sen så penslar du det runt om så att det ska täcka.
Ja.
Är det någon särskild olja?
Rapsolja ska det vara här. Det är ju det jag använder mest. Till detta receptet kan man också använda 60 gram vegetabiliskt margarin. Om man vill. Och det ska man smälta i förväg. Men jag föredrar att använda olja.
Är det någon särskild anledning eller är det bara att du är van vid olja?
Det är väl främst att många vegetabiliska margariner innehåller palmolja. Och det kan väl inte sägas att det är särskilt nyttigt. Och därför försöker jag undvika palmolja så mycket som möjligt. Palmoljeindustrin skövlar regnskog och annat sånt också. Så att, det kan finnas många anledningar till varför man inte vill använda just palmolja. Sen kan man ju använda ströbröd eller om man vill kokosflingor. Jag hade tänkt använda kokosflingor till att dra där formen med. Då brukar jag bara hälla upp ganska mycket och så får jag se om det räcker och så får jag hälla ut om det blir för mycket.
Nu står du och liksom snurrar runt de här kokosflingorna i formen så att de fastnar i oljan så att säga.
Ja, precis. Förhoppningsvis ska de göra det. Nu ska vi se, nu ska vi ta en sked och försöka blanda om de torra ingredienserna lite.
Andreas har hittat receptet på en internetsida som heter vegania.net. Han är vegan sedan 3 år tillbaka, men blev vegetarian redan i slutet av tonåren.
Det var ju att jag tyckte synd om djuren, att jag tyckte att det var att fel att äta djur, för mig åtminstone. Så det var på den vägen. Sen så läste jag mycket om veganism och så tänkte jag mer och mer och kom på att man skadar ju djuren även indirekt om man stödjer mjölk- och äggindustrin till exempel eller så. Och det var någonting som jag inte kände att jag kunde göra med gott samvete.
Men en sockerkaka utan ägg, hur går det?
Ja, jag vet ju inte riktigt hur det går till, men jag vet ju att resultatet blir rätt så bra ändå.
För man tänker att äggen gör ju att det liksom blir fluffigt, eller hur man nu ska säga, så att kakan blir lite pösig och luftig sådär. Mm. Men du tycker ändå att den får den konsistensen?
Just den kakan jag brukar göra skiljer sig kanske lite från en traditionell sockerkaka. Men den är ju tillräckligt lik för att det ska vara en sockerkaka. Den brukar vara populär när jag har med den till folk eller bjuder på den så generellt.
Ja, då har du blandat de torra ingredienserna i en stor plastskål.
Ja, precis. Mm. Och rört dem lite så att det bakpulvret ska fördela sig lite jämnare. Sen ska vi väl tillsätta de blöta ingredienserna. Då är det 1 deciliter soja eller havregrädde. I detta fallet havregrädde. Och nästan 2 deciliter havremjölk. I receptet tror jag det står 1 deciliter och 3/4. Men det är också så här lite svårt att mäta upp. Så jag brukar ha nästan 2 deciliter. Just att jag använder havregrädde är också för att sojagrädde ofta innehåller palmolja. Och för att jag vill undvika det. Det är 1 deciliter grädde och nästan 2 deciliter havremjölk. Men frågan är om jag ska börja med oljan. Nu ska vi se. Och detta är ju också lite svårt med att mäta olja och sådär. Men vi ska ha 4 matskedar olja. Jag försöker hälla över vasken. För att om jag spiller så gör den så mycket.
Att Andreas är vegan handlar om ett hänsynstagande till djuren och om ett miljöengagemang. Men allt det har sin grund i den livsåskådning som han hittade fram till genom sitt stora intresse för Asien.
Min liksom buddhistiska övertygelse är ju att leva ett liv där jag gör så lite skada på min omgivning och på andra kännande varelser. Jag har så lite skada som möjligt. Och då är det ju klart att det kan ju kopplas till veganismen också, att försöka ta vara på alla kännande varelser, ta vara på planeten, resurser liksom och så. Så absolut. Nu startar vi Elvis på den här. Nu ska den ju in i ugnen. Så. Och nu ska kakan vara inne i 30 minuter ungefär. Jag brukar köra med Siri.
3:45.
Ställ timern på 30 minuter.
från 30 minuter.
Varför är det viktigt med kakor i ditt liv så att säga?
Det är skönt att kunna göra någonting för att som det är just nu så kan inte jag gå och handla själv utan att jag har någon med. För jag hittar liksom inte in i butiken och jag hade inte kunnat liksom se vad jag skulle ta vägen för att hitta det jag skulle vilja ha. Och då är det ju skönt att kunna göra någonting själv. Jag kan baka, ta med till kören när vi ska ha fika eller ja, om någon fyller år eller om jag bara är sugen på kaka en dag och har alla sakerna hemma så kan jag bara slänga ihop en kaka så är det färdigt.
Vad är det för kör du sjunger i?
Malmö Ringbågskör.
Turas ni om på kören då att ta med fika eller?
Ja, vi går stämvis och i bokstavsordning så nu är vi på min stämma så att jag ska ha fika om 2 veckor tror jag.
Blir det den här sockerkakan då tror du?
Det brukar bli det. Den är ganska uppskattad faktiskt. Då brukar jag variera den här kakan. Man kan göra det väldigt enkelt. I det här receptet använder jag 4 deciliter vetemjöl. Man kan också byta ut 1 deciliter vetemjöl mot 1,5 deciliter kokosflingor. Så blir det som en kokoskaka och det är väldigt uppskattat i kören faktiskt. På sidan som jag hittade receptet så står det också tips på olika variationer av den här kakan då. Man kan ju göra den med choklad eller man kan göra en citronkaka och att man då använder lite citronsaft och lite citronskal och så till exempel.
Nu är kakan färdig.
Det gick ganska fort ändå.
Ja, det gör det. Det är därför jag gillar den kakan också för det är smidigt, ja.
Hur brukar du göra när du ska kolla att den är klar?
Jag brukar ta ut den och så försöker jag sticka en kniv i den någonstans där jag gissar att mitten av kakan är. Och så försöker jag känna om kniven blir kladdig eller om den är torr. Är den torr så brukar ju kakan vara färdig. Ja, den känns ju torr. Jag får den stå och svalna av lite. Jag vet jag inte riktigt var alla teer har blivit av.
Eller har du märkt upp dem eller använder Nej. Du appen? Eller?
Ja, jag brukar ju...
Men här är punkt på ena.
Ja, just den här sorten, det är ju för sig bara märket Super Tea. Men de har många olika, så vilken av dem det är får man ju lukta sig till. Men de har faktiskt punkt på sitt namn, så att säga. Och det är ju bra, det är alltid något. Min nivåindikator. En liten sak man hänger på sidan av koppen och så kan man hälla upp vad det är nu man vill hälla upp. Och så när man börjar närma sig kanten på koppen så börjar den pipa så att man vet att nu börjar det bli fullt. Så nu, då har den 2 lägen. Den börjar varna när man börjar närma sig och sen när man ska sluta så att säga. Jag var så osäker på att hälla upp tevatten just innan jag fick den. Och jag dricker ju mycket te och tycker om att göra det. Så det var perfekt. Det var jättebra.
Kanske hälla upp lite kaffe till honom också. Han blir glad.
Åh, kaffe.
Ja.
Wow, det doftar ljuvligt här. Har det gått bra?
Ja,
det
tycker jag.
Andreas sambo Jonas lockas till köket av doften av kaffe och nybakat. Och det har blivit dags att testa den veganska sockerkakan. Som blir lite mer kompakt i konsistensen än en traditionell. Men ändå oväntat luftig.
Åh, vad ljuvligt. Vilken lyx det här är. Att bara sätta sig vid ett bord och nybaka kakan.
Mm. Den var jättegod. Mm. Känner du dig nöjd med den, Andreas?
Ja, oh ja. Det blir bra. Jag brukar vara nöjd med den här. Den är... Jag tror inte att man behöver vara så bakkunnig för att ändå lyckas med den här kakan. Jag tror de flesta skulle kunna lyckas med den här. Den är enkel att göra och sådär. Hittills har jag inte lyckats med syltkakor just. Men det kommer kanske. Min mamma bakar alltid när jag var liten.
Så är det sådana syltgrottor då som liksom är runda med sylt i mitten eller ur den här?
Ja. Hon brukar göra dem lite ovala. Och så var det sylt i mitten. Mm. Och så var det världens godaste kakor.
Mm. Det är roligt så, för du är rätt så nostalgisk av dig. Så det är liksom så att du vill gärna ha liksom, hitta de här liksom. Man har ju de här nedslagen från ens barndom som man kommer ihåg.
Vad skulle du ge den här kakan för betyg då?
Då skulle den få ett väldigt bra, för jag sitter precis här nu och tänker om jag ska ta en bit till.
Det brukar ju vara ett gott betyg.
Det är väldigt gott betyg.
Högt betyg får alltså Andreas Vidéns veganska sockerkaka av sambon Jonas Persson. Och här kommer receptet. 4 deciliter vetemjöl, alternativt 3 deciliter vetemjöl och 1,5 deciliter kokosflingor. 2 deciliter strösocker, 2,5 teskedar bakpulver, 1,5 tesked vaniljsocker, 60 gram smält vegetabiliskt margarin eller 4 matskedar rapsolja, 1 deciliter soja eller havregrädde, 1¾ deciliter havredryck och sen bakas kakan i 30 minuter på 175 grader. Reporter var Gunilla Kracht.
Evenemangstips, och vi börjar med några syntolkningar. I kväll fredag har Skånes dansteater världspremiär på höstens stora dansföreställning Belonging på Malmö Opera. Det är återigen den brittiske koreografen Ben Wright som står för koreografin. Dansföreställningen Belonging är en myllrande dansföreställning om möjligheterna och omöjligheterna med att vi lever här tillsammans. Och föreställningen syntolkas den 28 oktober klockan 15 på Malmö Opera. Och syntolk är Gunilla Kracht. Biljettpriset inklusive syntolkning är 100 kronor. Och biljetterna bokas via e-post på adress dialog@skanesdansteater.se.
I fredags hade den kritikerrosade svenska filmen Goliat biopremiär. Huvudperson är 17-årige Kimmy. Hans far ska i fängelse och Kimmy måste axla rollen som familjeförsörjare och ta över pappans kriminella affärer. Något som han vare sig är redo för eller har lust med. Och en syntolkning för biobruk av Goliat finns nu att ladda ner i appen Movietalk.
En annan film som nyligen haft premiär är dokumentären om den världsberömda japanska konstnären Yaoi Kusama. Filmen om henne som heter Kusama Infinity är ett porträtt av en sann överlevare och världsledande konstnär. Syntolkning och uppläst text för bio finns att ladda ner i appen Movietalk.
Och i Movietalk hittar man också en syntolkning för nedladdning för tv, dvd och vod till filmen 101-åringen som smet från notan och försvann. I regi av Felix och Måns Herngren och med Robert Gustafsson i huvudrollen. Och till filmen Gräns som bygger på en novell av John Ajvide Lindqvist om en omänsklig kärlekshistoria. Och där Ali Abbasis står för regin.
Som vi berättat i ett tidigare reportage så sänds årets Musikhjälpen med temat Alla funkar olika från Stortorget i Lund i år. Och det produceras också en serie tv-program om människor med funktionsnedsättningar runt om i världen. I tv-programmen möter vi barn och ungdomar från 4 olika länder som berättar hur det är att leva med funktionsnedsättningar. De 2 första programmen är redan syntolkade och klara och ligger på UR Play. Ytterligare 3 program är under produktion.
Meryl Streep och Clint Eastwood spelade huvudrollerna i det romantiska filmdramat Broarna i Madison County, som den tidigare western- och action-skådisen Clint Eastwood också regisserade. I musikalversionen sattes den upp på Maximteatern i Stockholm tidigare höstas och kommer nu till Slakthuset i Malmö. Premiär är det ikväll, fredag den 12 oktober, och sen spelas föreställningen fredagar klockan 19.30 och lördagar klockan 15 samt 19.30 till och med den 27 oktober. Streeps och Eastwoods roller görs av Victoria Tocca och Daniel Sjöberg. Ticketmaster säljer biljetterna som kostar 595 kronor.
På Kulturkvarteret i Kristianstad, Stora salen, är det kulturgala ikväll fredagen den 12 oktober klockan 19. Förutom utdelning av Kristianstads kommuns kulturpris och andra pris och kulturstipendium så blir det också massor av underhållning. Sångerskan Ann-Louise Hansson kommer och underhåller och delar ut sitt nyinstiftade stipendium. Dansgruppen Barbacka och Trumattack är andra programpunkter. Biljetterna kostar 200 kronor och bokas hos Kulturkvarteret. Konferencier under hela kvällen är Matilda Ahlborn.
Ikväll, fredag den 12 oktober, är det kulturnatt i Landskrona. Några exempel ur programmet. På Arbetarrörelsens arkiv på Eriksgatan 66 spelar Verdandis Bäljadrag sköna toner klockan 19.15. En timma senare sjunger körerna Aquarello och Öresundsvarvets manskör. Och det serveras också fika under kvällen. Den som vill bekanta sig med rådhusets historia och få en guidad visning har chansen klockan 18, 18.30, 19 och 19.30. Sveriges första utexaminerade musikdirektör, violinisten och tonsättaren Amanda Meyer presenteras under en föreläsning på Stadsbiblioteket klockan 18.30 och 19.15. Och på samma bibliotek blir det folkmusik med lokala musiker. I Sofia Albertinas kyrka spelas orgelmusik från Selma Lagerlöfs tid mellan 19 och 19.30. Selma Lagerlöf som berättare är temat för några reflektioner 1945 till 2015 och mellan 20.30 och klockan 21 framför ungdomsgruppen Heaven musik av kvinnliga tonsättare. Alltihop alltså i Sofia Albertina kyrka.
En nörd är en person som är väldigt insnöad på ett speciellt ämne. Och man kan nörda in sig på i princip vad som helst. Nu på lördag den 13 oktober klockan 11 till 14 är det nördcafé på Österlens museum. Och då kan man få höra nördar berätta om vad just de har ett passionerat intresse för. Det är fri entré och fika finns att köpa. Adressen är Storgatan 24 i Simrishamn.
Och för den som nördat in sig på sin egen odling är det fröbytardag på biblioteket i Simrishamn mellan 11.30 och 13.30 samma dag, alltså lördag den 13.
På Weberöds bibliotek som ligger på Dalbyvägen 1 blir det föredrag om hunden och människan den 16 oktober klockan 18. Det är Kristina Jenbert som är professor i arkeologi och Elisabeth Iregren som är professor i osteologi som berättar om hundens och människans gemensamma förflutna. Och det är gratis inträde.
Dagen efter, den 17 oktober, handlar det också om hundar men på Genarps bibliotek klockan 19. Då föreläser Ronald Kröger som är professor i funktionell zoologi om kalla nosar, varma kroppar. Om hur en hund kan hitta en kropp utan att använda lukt, syn eller hörsel. Hunden Kevin medverkar. Anmälan till biblioteket senast den 15 oktober på telefon 046 359 64 89.
Treitler-kvartetten är en uppmärksammad stråkkvartett med unga musiker. Den 17 oktober klockan 19 spelar de tillsammans med blockflöjtisten Per Gross i Röda salongen i Hässleholms kulturhus. På programmet står musik av bland andra Bach och Gordon Jacobs. Biljetterna kostar 170 kronor och säljs av kulturhusets biljettkassa. Lite dyrare är det den 4 november klockan 16 i samma lokal. Då uppträder världsnamnen Barbara Hendricks, sopran och pianisten Roland Penttinen med jazz, spirituals och klassiskt. Biljettpriset är 295 kronor. Medlemskap i Hässleholms konsertförening ger rabatt till bägge konserterna.
I Peppinge på Österlen bor författaren Emmy Abrahamsson och hennes feelgood-roman Hur man gör succé på dårhus fanns med bland maj månads talbokstips. Den 18 oktober 19-21 kommer hon till Svarte bibliotek i Ystad. Adressen är Orgelgatan 1 och det är fri entré.
På Skissernas museum i Lund visas för närvarande konstutställningen Memory Matters som fokuserar på kollektiva minnen. I samband med utställningen anordnas den 18 oktober klockan 19 en föreläsning med historieprofessor Ulf Sander. Temat är hur makthavare gärna hänvisar till gångna tider för att legitimera och rationalisera sin politik. Biljetterna kostar 80 kronor och innefattar entréavgift.
Det tidigare radarparet Dan Hylander och Py Bäckman återförenas för en konsert den 21 oktober klockan 18 i Rotundasalen som finns i parken i Trelleborg. 350 kronor kostar inträdet, eller 295 med lustkort. Turistbyrån i Trelleborg och Biljettpartner säljer biljetterna. Och insläppet till konserten börjar klockan 17.
Detta är platsen, detta är tiden. I ett helt nyskrivet körverk om att vara människa som framförs i Västra Karaby kyrka den 21 oktober klockan 16. I Korsbackakyrkan i Kävlinge den 24 oktober klockan 18.30 och i Asmundstorps kyrka den 7 november, även där klockan 18.30. Det är journalisten Kerstin Weman Tornell som har skrivit texterna som bygger på intervjuer med olika människor mellan 9 och 90 år. Och musiken är skriven och arrangerad av kompositören Daniel Hjort. Och körverket framförs av barn-, ungdoms- och vuxenkörer från Kävlinge, Hälljarp och Västra Karaby. Det är fri entré och föreställningen tar cirka en timme.
Biljettinformation. Ticketmaster har telefon 077 170 70 70. Biljettpartner nås på telefon 070 254 10 52. Hässleholms kulturhus biljettkassa 0451 26 66 70. Trelleborgs turistbyrå har 0410 73 33 20.
Kalendern för årets 42 vecka tar sin början måndagen den 15 oktober, då det är Vita käppens dag, eller som den kallas i engelskspråkiga länder, White Cane Day. Käppen är ett mycket gammalt hjälpmedel, men det var under första världskriget som krigsskadade soldater började använda sig av vita käppar. Och i Amerika gavs blinda personer med vit käpp företräde i trafiken under 1930-talet. Samma årtionde som vita käppen introducerades i Sverige. Numera är den vita käppen symbol för blindhet över hela världen. Och i Skåne hålls en hel del aktiviteter under denna dag. Bland annat är SRF ute och visar upp sig och informerar om hur det är att vara synskadad i Lund och Löddeköpinge, Helsingborg och Kristianstad. Och det är också sista dagen för att lämna in ansökan till vårterminens studier på universitet och högskolor. Den tyska och framförallt bayerska ölhävarfestivalen Oktoberfest är över. Men den som så önskar kan istället fira Oktoberhäst, en romersk skördefest. Fast det är nog bäst att avstå från huvudritualen, offrandet av just en häst. Och dessutom så ska det vara en kapplöpningsvinnande kuse. Portugal är värdlandet för EM i truppgymnastik som startar i Odivelas som ligger i Lissabonområdet. Som namnet anger är det frågan om en lagsport och varje trupp innehåller mellan 6 och 20 personer. På dagen för 70 år sedan avled Sveriges första undersökande journalist, författaren och upptäcktsresanden Ester Blenda Nordström. Härom året kom det en nyutgåva av hennes reportagebok En piga bland pigor och på senare tid har hon uppmärksammats i dokumentärfilmen Ester Blenda samt Fatima Brenners bok Ett jävla solsken. Den finns både som talbok och i punktskrift. Och Hedvig och Hillevi firar namnsdag.
Tisdag den 16 oktober är Finns namnsdag. Det är även Världshungerdagen som uppmärksammas det datum då FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, grundades 1945. Tanken är att öka medvetenheten om hunger- och fattigdomsfrågor. Enligt beräkningar i en FN-rapport som kom 2016 är det 11% av mänskligheten som lider av undernäring eller olika grader av svält. Och detta datum för 40 år sedan fick världens katoliker för första gången en polsk påve när kardinalen Karol Wojtyla blev Johannes Paulus den andre.
Onsdagen den 17 oktober är det Antonia och Toini som har namnsdag. För 110 år sedan föddes skådespelerskan Hjördis Pettersson i Visby. Trots att det kanske är som Lille Fridas myndiga hustru Selma och andra filmiska satkärringar som hon blivit ihågkommen så var Pettersson också firad Dramatens skådespelare. En helt annan kvinnotyp spelades av Margarita Carmen Cansino, mer känd som Hollywoodstjärnan Rita Hayworth. Hon föddes detta datum för 100 år sedan och är mest känd som vampen Gilda i filmen med samma namn från 1946.
Torsdag den 18 oktober har Lukas namnsdag. Och detta datum för 55 år sedan, alltså 1963, så for katten Felicette till världens. Hon var den första och troligen hittills enda katten som gjort en rymdfärd. Både katt och farkost var franska och till skillnad från den sovjetiska rymdhunden Laika så överlevde Felicette och återvände till jorden.
Fredagen den 19 oktober så är det Tore och Thor som är namnsdag.
Lördag den 20 oktober har Sibylla namnsdag. Den amerikansk-danska skådespelaren Viggo Mortensen blev mycket uppmärksammad bland annat för rollen som Aragorn i filmatiseringarna av Tolkiens Sagan om ringen-trilogi. Nu fyller Mortensen 60 år. Han är dansktalande och bor i Madrid och är även jazzmusiker.
Och söndagen den 21 oktober är det Ursulas och Yrsas namnsdag. Årets sista högskoleprov är det dags för denna dag och det går inte att anmäla sig i efterhand. I Helsingborg är det dags för Helsingborgs terränglopp. Loppet avgörs i Jordbodalen i Gåsebäckens dalgång och arrangörerna menar att det är ett av Sveriges vackraste terränglopp.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från Skånes taltidning. Vi påminner om vårt nya telefonnummer. 040 673 0970 är det. Och till skillnad mot tidigare så är det ett och samma telefonnummer oavsett ärende. De gamla numren kommer att fungera ett litet tag till, men vi uppmanar alla att börja använda det nya numret istället. Våra normala telefontider är vardagar mellan 8 och 16 med uppehåll för lunch mellan 12 och 12.30. Och det går också bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Vi tar det nya numret till oss på Skånes taltidning en gång till. 040 673 0970.
Synenheten Vuxna meddelar att de kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne den 25 oktober.
SRF Malmö hälsar SRF-medlemmar från hela Skåne välkomna till teaterföreställningen Monikas vals som syntolkas på HIP. Datum och tid är onsdag den 31 oktober, samling klockan 18.15 på adressen Kalendergatan 12 i Malmö. Priset är 220 kronor. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Teatern beskriver handlingen så här. Fragment och fantasier inspirerade av Monica Zetterlunds liv och musik. HIP förvandlas till jazzklubb och vi berättar historien om en av Sveriges största artister genom tiderna. Från Lilla Hagfors i Värmland gav hon sig ut i den stora vida världen. Som i ett drömspel får vi följa Monica från tonåren till 60 års åldern. Med den danske saxofonisten Benjamin Koppel i spetsen för en kvartett kommer HIP-scenen att pulsera av låtar signerade Monica Zetterlund. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i 3 timmar. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Resersättning utgår för resor utanför Malmö när kvittot har sänts in till SRF Skåne inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till SRF Malmös kansli. Det nås på telefonen 040 25 05 40. Eller via e-postadressen info@srfmalmo.se senast måndag den 15 oktober. Och berätta då om du behöver lur eller och ledsagning. Och om ni skulle ha frågor innan föreställningen så kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Kollektivtrafiken. I Hörby fortsätter ombyggnaden av hållplatsen Gamla torg. Nytt är att inte heller regionbuss 471 nu stannar där, utan på en tillfällig hållplats på Kungsgatan vid EFS-kyrkan. Och så ska det vara till den 21 december. I Bjuv bygger man om vid Järnvägsgatan, vilket flyttat regionbuss 250s hållplats in på Barngatan, ett 10-tal meter åt nordväst. Också här ska arbetet vara klart den 21 december.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne börjar med ett meddelande från Landskrona Svalövs SRF som inbjuds till informationsmöte med kaffe tisdag den 16 oktober klockan 14. Lokalen ligger på Enoch Thulins väg 34A i Landskrona. Anmäl att du kommer till Inger, telefon 224 65 senast måndag den 15 så att vi kan köpa kaka. Välkommen önskar styrelsen.
SRF Lundabygden har först en uppmaning till föreningens medlemmar. På måndag den 15 oktober så är det Vita käppens dag. Vi vill uppmärksamma det med att visa oss ute med våra vita käppar och ledarhundar. Och dagen uppmärksammas i år både i Lund och Löddeköpinge. Ta med familj, släkt, goda vänner och andra föreningsmedlemmar så vi blir många. Vi träffas i Lund på Knuten Storestorg 2 vid Apoteket Hjärtat klockan 11 till 14 utanför ingången till apoteket. I Löddeköpinge står Kävlinge kommun för arrangemanget vid Slingan i Löddesandskog klockan 16 till 18 där samlingen sker. Vi har med oss skriftligt material som vi delar ut. Vi pratar, berättar och informerar alla vi möter, sätter lappar på cyklar och demonstrerar med våra vita käppar och ledarhundar. Vi håller på till klockan 14 så det finns tid till andra aktiviteter i övriga kommuner. Dagen avslutas med gemensam samvaro på Mormors café. Ställ upp mangrön, detta är viktigt för oss alla, hälsar styrelsen. SRF Lundabygden har onsdagen den 17 oktober en kulturafton. Kvällens värd Rune Persson och Österlenarna med musikerna Knut och Lars inbjuder till en afton med 40-, 50- och 60-talen med kända danslåtar, visor med mera. Den hålls klockan 18 till 21 i föreningslokalen Tordönsvägen 4, Klostergården, Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgiften är 50 kronor. Din anmälan till kulturaftonen behöver vi ha senast torsdagen den 12 oktober. Välkommen! Och SRF Lundabygden har på måndagen den 29 oktober SRF-träff med Lena Nislöv-Wester från SRF Riks som informerar om vikten av eget skriftspråk för synskadade och då handlar det om punktskriften. Klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen Tordensvägen 4, Klostergården i Lund. Kaffe och kaka kommer också att serveras och deltagaravgiften blir 20 kronor. Anmälan gör du senast den 26 oktober till kansliet. Välkommen!
Vi avslutar med två meddelanden från SRF Sydöstra Skåne. Först av allt, nu drar vi igång en nybörjarkurs i iPhone-användning igen. Vi tar det så sakta men säkert från början. För att det ska gå smidigare och alla ska kunna hänga med så kan vi inte ha en så stor grupp. Jag räknar med cirka 5. Så det är först till kvarn som gäller. Och när vi har fått ihop en grupp bestämmer vi dag och tid. Lokalen kommer att bli på Jöken i Ystad. Under kursen får du bland annat lära dig hur att hantera din smartphone. Lägga in dina kontakter, ladda ner appar, hur du använder Legimus i telefonen, hur man lyssnar på poddar som Skånes taltidning och mycket mer om vi hinner. Anmäl dig till mig, Johnny Ekström, på antingen telefon 073909 3945 eller via mail till luttas@gmail.com. Du kommer garanterat att få stor användning av dina nyförvärvade kunskaper. Hälsar Johnny Ekström. Och SRF Sydöstra Skåne hälsar också att det nu är snart dags för den av många efterlängtade Mårtensfesten. Detta söndag den 4 november. Då kommer vi att hålla till på Landet, för detta Lillåsa, som ligger i Tomelilla kommun. Adressen är Landet, Ramsåsa 608. Vi samlas klockan 15 och håller på till klockan 19. När vi satt oss till bord serveras svartsoppa med krås, alternativt svampsoppa med bröd, gås med tillbehör inklusive måltidsdryck samt äppelkaka med kaffe. Landet saknar alkoholtillstånd men möjlighet finns att ta med sig vin och öl för eget bruk. När du anmäler dig vill vi veta om du vill ha svart eller svampsoppa. Bygdemålsförfattaren Lars Yngve, alias Nils Ude, kommer att underhålla oss samt sälja och signera sin senaste bok. Hela kalaset kostar 225 kronor för dig som är medlem. Medan du som ännu inte är det betalar fullt pris, det vill säga 450 kronor. Medlemmar får som vanligt resan betald i efterhand när vi fått en kopia av aktuell färdtjänstfaktura. Och den måste vara oss tillhanda senast 3 månader efter aktiviteten. Om du vill betala i förväg så är bankgironumret 5435-4303. Och numera går också bra att swisha till nummer 1234-4150. Du anmäler dig senast måndagen den 22 oktober till Marion Magnom. Telefon 0416-101-01 eller till Vicky Svedrell 070-837-5358. Vid anmälan som är bindande vill vi att du talar om ifall du har ledsagare, ledarhund, behöver specialkost eller har andra behov som vi bör känna till. Varmt välkommen till en trevlig fest, hälsar aktivitetskommittén. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med några meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Det är Vita käppens dag måndag den 15 oktober. Vi samlas utanför konditori Falmans klockan 13 för att promenera på Kullagatan och dela ut information till dem vi möter. Efteråt blir fika, det vill säga kaffe eller te och bulle som föreningen bjuder på. Om vi inte går i samlad grupp inför fikat kan du betala själv och spara kvittot för ersättning i efterhand. Beräknad tid för hemfärd klockan 15.30. Möt upp med käppar så att vi blir riktigt många. Hälsar kansliet. SRF Helsingborg och Höganäs bjuder också in till onsdagsträffen den 17 oktober i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Detta mellan klockan 13 och 15. Fikaavgiften är 20 kronor och bingobrickorna kostar 10. Så var det alltså dags för bingo. Anmäl om du kommer så att vi kan ordna med fika senast tisdag den 16 oktober klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93 eller e-post till info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs bjuder också in till gåsamiddag på Spångens gästgivaregård torsdag den 15 november. Avfärd från SRFs lokal sker klockan 11, samling senast 10.45 och hemkomsten beräknas till cirka klockan 16. Deltagaravgiften är 250 kronor för medlemmar och ledsagare och 720 kronor för övriga. Första anmälningsdag är måndag den 15 oktober klockan 8 och sista anmälningsdag är fredag den 9 november klockan 12 till kansliet. Programmet, vi tar oss på småvägar över Söderåsen till Spångens gästis. Här avnjuter vi den traditionella gåsmiddagen. Vi börjar med svartsoppa, alternativt sparrissoppa, med ostång, gås med dess tillbehör inklusive lättöl eller vatten. Och avslutar med äppelkaka med vaniljsås och kaffe. Starkare drycker betalas av en själv. Beräknad hemkomst cirka klockan 16. Och i priset ingår resa i modern turistbuss, gåsmiddag, inklusive lättöl eller vatten och kaffe. Välkomna med på en gåsatur.
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till en manifestation på Vita käppens dag. Måndagen den 15 oktober och vi träffas på C4 Shoppings stora entrén klockan 13 för en vandring i köpcentret. Beräknat avslut är klockan 15. Kom och visa upp era vita käppar. Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder också sina medlemmar till bingo eftermiddag onsdagen den 17 oktober klockan 14 till 16.30 på Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3. Under fikapausen kommer Reine Gunnarsson att informera om hjälpmedel och tillgänglighet via sitt nyöppnade företag Synpunkt. Anmäl senast fredagen den 12 oktober till Britt-Marie på telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37 eller till Tina 070 635 41 14. Välkomna!
SRF Ängelholm Båsta bjuder först av allt in till medlemsmöte onsdag den 17 oktober klockan 14 till 16 i Folkets hus. Och där blir frågan, vad ska vi göra 2019? Kom med förslag.
Britt-Marie Linné från SRF Skånes valberedning informerar också. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmälan ska göras senast måndag den 15 oktober till Eva-Lena, telefon 43 09 17 eller 070 665 43 73. Eller till Irene, telefon 0435 522 16 eller 070 154 74 66. Alla är varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Ängelholm Båsta har också dem en inbjudan till gåsmiddag. Lördag den 10 november klockan 14 till cirka 16.30 på Nilssons Odd Fellows lokal på Rönnegatan 2A i Ängelholm. Vi blir serverade traditionell gåsmeny, vilken består av svartsoppa eller svampsoppa, gås med tillbehör samt kaffe och äppelkaka med vaniljsås. Vatten, läsk eller lättöl ingår. Alkoholhaltiga drycker betalar man själv. Pris 100 kronor per person. Anmälan ska göras till antingen Eva-Lena eller Irene enligt ovan, senast fredag den 2 november. Och uppger vi anmälan om du har någon form av matallergi. Meddela också vilken soppa du önskar. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från Malmö blindförening som hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till höstens första samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö söndag den 14 oktober mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Sten Stjernqvist som sjungit och spelat hos oss tidigare. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Och nästa sammankomst blir den 11 november. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15, onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma, men om du tillhör dem som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndagen den 15 oktober, frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 16 oktober, bingo. Onsdagen den 17 oktober, kanasta. SRF Malmö bjuder in till sopplunch på föreningen. Välkommen måndagen den 22 oktober klockan 13. Innan vi äter lunch kommer en av våra medlemmar, Carl Otto Berggren, och berättar om sitt långa liv i och omkring Malmö. Vi bjuder på gulaschsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se senast måndagen den 15 oktober. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö meddelar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Fredagen den 2 november startar det hela klockan 18.30 i föreningens lokal på Vändesfrisgatan 13. Priset för maten är 50 kronor och drycken är till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast torsdagen den 25 oktober. Väl mött, hälsar styrelsen.
Och vi rundar av med en liten lokal ändring i kollektivtrafiken. För i Malmö har ett vägarbete börjat på Jägersrovägen och det har flyttat busslinjerna 1 och 31 och 141 hållplatser Malmö-Jägersro läge E och F 20 meter framåt i respektive färdriktning. Och där ska de förbli till den 31 oktober klockan 16. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 19 oktober.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040-673-0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!